Vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för din kärlek. Och vi ber att du rör vid oss denna eftermiddag. Berör oss var och en. Helige ande, vi välkomnar dig. Helige ande, kom och möt. Hela och upprätta. Vi prisar och lovar dig Jesus. Och vi tackar dig för din godhet. Amen. Varsågod och sitt. Guds frid allesammans. Trevligt att vara hemma här. Jag har ju varit hemma ett tag, men jag har mest legat på rygg mesta delen av tiden. Men det är gott att vara i alla fall med huvudet upp och fötterna ner. Så mår man ju någorlunda bra. Och så det känns fint. Jag ska dela några ord här. Jag ska försöka vara koncentrerad. Jag har många saker egentligen jag vill säga. Så jag får skjuta från höften lite granna. Och be om koncentrationens nådegåva. Men det som kom till mig här under veckan här, det är just det som har att göra med ett andligt klimat och en andlig atmosfär. Jag vet inte varför jag började tänka på just det här med atmosfär och klimat och så där. Jag låg där på min rygg och hade det besvärligt. Men så bad jag och så kom det här, just detta att ändra det andliga klimatet. Tänk att klimatet kan ändras. Vi lever ju en tid nu när det är modernt med klimatförändringar. Och det är på nyheterna för jämnan. Men hur är det med de andliga klimatförändringarna? Upplever vi just detta? Eller lever vi i en tid kanske när det är väldigt kallt? När det är väldigt mörkt? När det är grått och segt på många sätt? Och jag skulle vilja säga det, en Guds församling eller en kristen gemenskap eller en cellgrupp är en väg till en öppen himmel. Till att uppleva hur det öppnas upp där, en plats där Gud bor. Församlingen, när vi samlas så här och möts och tillbeder och prisar Gud, det är en plats där Gud bor. Där Gud är med, där Gud har knutit hela sin verklighet till detta. Men det är viktigt att vara medveten om det. Och det kom till med en berättelse i Bibeln om Jakob. Och Jakob, han var ju en liten knepig figur som gjorde både bra och dåliga saker som de flesta av oss. Så han var välsignad å ena sidan och fick välsignelse. Men å andra sidan så joxade han ganska mycket. Och grejade med många saker både hit och dit. Och gjorde inte allt så väldigt rätt. Och det här ledde ju till att han kom under ett dödshot. Till och med hans egen bror sa det att jag hatar den här mannen så mycket. Jakob, den här min egen bror. Så jag kommer att döda honom. Och det här blir en sån tid när Jakob måste sticka av gården. Och han inser det att ska han överleva här så är det bäst att fara. Och hans mor, hon var helt förtvivlad och hon sa det, jag vill ju inte uppleva det. Kanske att båda mina söner dör på samma dag. För det är klart att det blev en hård fight. Han hade ju inte bara lagt sig ner och dött, den här Jakob, säkerligen så skurkaktig som han var. Utan han hade nog fightas. Och hon var rädd kanske att båda skulle stryka med i den här fighten. Så där far han iväg i full fart. Och man kan ju tänka sig att det är många saker som rör sig i hans inre. Och det andliga klimatet är säkert inte så friskt. Det är säkert inte så öppet. Det är säkert mycket tryckande tankar, mörka tankar som är över honom. Ett tungt sinne. Och framtidsplanerna, ja, det fladdrar väl bara hit och dit för honom. Men där lägger han sig ner på kvällen. Och så ska han sova. Och när han sover där så ligger han där och så har han en dröm. Och när han drömmer där så ser han en stege som går upp till himmelen. Och han ser änglar som gick upp och ner. Från jorden upp och ner. Upp och ner. Så är det en ständig trafik när han tittar. Och han ser längst upp. Så står Herren. Och så har han den här drömmen. Och så talar Herren till honom. Och så vaknar han. Och när han vaknar upp så har det hänt någonting. Det har skett en sån förändring. Han ropar till när han vaknar. Gud bor här. Halleluja. Gud bor här. Och så säger han vidare. Jag visste inte det. Gud bor här. Och jag visste det inte. Jag var inte medveten om det. Jag hade ingen aning om att himmelen var öppen. Jag hade ingen aning om att det här är en plats där jag kan bli välsignad. Och jag tror att många har det på det här sättet. Jag tror att många församlingar lever på det här sättet. Många enskilda kristna har det på det här sättet. Gud bor här. Gud är knuten till ditt liv. Inte nödvändigtvis platsen. Gud var där. Därför att Jakob var där. Gud var där. Därför att Jakob hade behov. Han behövde Gud. Det var nödvändigt att han fick möta Gud. Och därför var Gud där. Men han visste inte om det. Vi kan gå på möten och vi kan lyssna till predikningar. Gud är där. Men vi är inte medvetna om det. Vi är inte klara över det. Utan vi lever med vår egen värld. I vår egen situation. Med våra egna tankar, våra egna idéer. Och det är väldigt viktigt att det blir ett medvetande. Gud är här. Jag tror det är många som behöver vakna upp. Kvickna till och känna Gud är här. För det här för med sig också andliga initiativ, gudomliga tilltal, en frigörelse i våra liv. Och det vill jag säga här, himmelen, den är öppen. Det är många som går omkring och pratar hela tiden om att det är stängt. Ur din synpunkt kan det vara stängt. Men från Guds synpunkt så är det öppet. Himmelen, den är öppen. Det är det att du är inte medveten om. Hallå. Det är väldigt viktigt att vi kommer till ett sånt här medvetande. Och förstår det att väldigt ofta så har vi stängt till mycket i vårt eget liv. Jag har stängt till för Guds välsignelser. Och jag skulle vilja säga att det är så öppet. Från Guds sida så inga hinder är tillåtna. Om du vill ha en underrubrik här. Inga hinder är tillåtna. För här är det en ständig trafik. Nerifrån och upp. Och uppifrån och ner. Så rör sig Gud. Med sitt ärende. Med sitt budskap. Med sina handlingar. Och alla kan uppleva tider. När man är pressad. När det är mörker. När man känner det som att himmelen är fullständigt stängd. Men det kan bli andliga genombrott. Det kan plötsligt bryta igenom. Pang! Så kommer medvetandet. Och jag tror vi behöver röra oss mer in i upplevelsen och erfarenheten i vår gemenskap med Gud. Där vi erövrar det här området. Himmelen är öppen över dig. Därför att Gud älskar dig. Jesus dog för dig. Det är inte så att han har stängt igen ett enda dugg. Det är öppet, öppet, öppet. För varenda behov du har så är Gud redo att möta dig. Och därför menar jag i det här att mörkrets krafter, de negativa intrycken, de kan trängas tillbaka i bön. Det kan trängas tillbaka med aktivitet ifrån din sida. Där du rör dig fram och är öppen för att få möta Gud. Genom enhet. Alltså att vi kommer tillsammans som troende i tider när det är trögt och när det är mörkt och när det känns stängt, så är det lätt att man drar sig undan. Har du märkt det där? Man vill gärna isolera sig. Man vill gärna vara för sig själv. Hålla sig på sin egen kant lite grann. Och man tycker det är nästan svårt att vara tillsammans med folk. Men det är i den här tiden som vi behöver gemenskapen. Det är den här tiden vi behöver sluta oss samman och uppleva att i gemenskapen så finns den här uppmuntran. Guds närvaron, kärleken, förbönen. Jag skulle vilja säga det. I tider när det är stängt och mörkt så behöver vi tjäna Gud. Vet du om det? Du behöver göra saker med hela din varelse. Ja, men det är ju så stängt. Tjäna Gud. Och du ska se att det är öppet. Ni hörde ju kanske Louis berättade sitt vittnesbörd här och sina historier från Filippinerna när han är där bland stamfolken. Och han berättade om när han kom till den här speciella byn där man hade bestämt sig. Man hade en spetälsk i byn. Och den här spetälskan hade spritt sig under åren på kroppen, så man ville kasta ut honom ur den här byn. Och när Louis kom så tänkte man, vem kan vara bättre än en kristen predikant och kasta ut en människa från byn? Han är ju den utmärkta. Så han som var stamhövding där pratade med honom och sa, kan du inte tala med honom och se till att han ger sig av härifrån? Och han känner ju det här ögonblicket, för i den här tiden så upplevde han stora svårigheter personligen. Och hade blivit utsatt för starka hot från rebellgrupper. Och det är en man som aldrig går samma väg tillbaka, det kan jag garantera dig, när du är med honom. Han åker aldrig samma väg. Om han så måste åka en lång omväg så tar han den omvägen, för att ingen ska vänta på honom när han är på väg tillbaka. Men just i den här tiden så travar han upp för det här berget. Högre och högre upp. Ända upp i toppen där. Och han får det här budskapet och han är inte alls pigg och alert. Men han gör ändå någonting. Han sa, jag ska icke slänga ut den här spetälske. Men jag ska undervisa honom. Och jag ska göra honom till en lärjunge. Och Gud ska göra honom helbrejda. Och en par månader senare så är han förklarad fullständigt frisk. Och den här mannen idag är med och tjänar Gud. Och jag vill säga det, för att uppleva genombrottet så behöver du ibland göra en handling. Ett tjänande. Inte sitta paralyserad och vänta och hoppas på att det ska bli bättre. Aktivera dig! Och när du aktiverar dig och är i rörelse ska du se att Gud är där. Gud är där. Det är för att människor behöver dig. Människor behöver din hjälp. Och därför kan starka fästen, stark motstånd kan brytas ner och övervinnas genom att vi är aktiva. Och vi kommer att uppleva det här plötsligt. Så är det stängt i min himmel. Men Guds himmel är öppen. Halleluja. Och det är ju det som är viktigt. Det är ju inte så viktigt hur min himmel är. Eller hur? Utan jag måste få klart för mig. Hur är det med Guds himmel? Är det öppet? Ja, det är öppet. Gud ska verka med dig när du tar fart. Och när du börjar göra någonting. Sortera inte bort dig själv. Därför att du tycker inte att du är perfekt. Utan lev med det här. Himmelen är öppen. Var medveten och låt ingenting ta det medvetandet ifrån dig. Gud kan verka starkt när du är som svagast. När du har de största behoven så kan han uträtta mest. När du minst anar det så är han där. Och så sker det någonting. Gud är en förunderlig Gud. Och vi måste vara beredd på att låta honom verka. Och därför vill jag säga, det kommer en annan sak här som är viktig för det andliga klimatet. Och det är att ha tro. Vi behöver tro. Och jag skulle vilja säga, ingen pessimism är tillåten. Den pessimistiska attityden om framtiden, om det och det. Du är pessimist därför att du inte förstår att Gud är i kontroll. Om du förstår att Gud har all kontroll. Gud är allsmaktens Gud. Gud kan göra vad han vill. Så finns det ingen orsak att vara pessimistisk. Du kan vara uppåt. Greppa tag om löftena och veta Gud är i kontroll. Det tycks ibland som om man inte är i kontroll. Men Bibeln säger att inte ens en sparv faller till marken utan han vet om det. Och hur mycket mer värd är inte du än många sparvar? Har du tänkt på det? Helt säkert så har han kontroll över din situation. Och han har lovat att fullborda varje ord som utgår ifrån hans mun. Det ska jag fullborda, han sagt. Framtiden, den är i Guds hand. Halleluja. Och det är den här tron som du behöver förlösa i ditt liv. Gud är med dig. Och han vill se löftena fullbordade. I ditt liv, genom ditt liv, varenda löfte som är knutet till dig vill han se fullbordat. Halleluja. Och det är upp till dig att börja resa dig upp från vad det är som håller dig nere och börja röra dig framåt. Veta det. Gud önskar att varje möte här i Sion ska vara ett frälsningsmöte. Tror ni på det? Han vill det. Han önskar det. Och jag tror vi behöver få uppleva Gud bor här. Så själar blir frälst. För när vi tror det så kommer vi också att röra oss ut. I bön så kommer vi att be för människor. I vardagen så kommer vi att dra i folk. Försöka få med oss människor. Vittna för människor. Vi kommer att bli lite mer aggressiv i vår kristendom. Va? Vi kommer att visa lite mer vad vi tror på. Vi har inte försökt att stoppa ner Jesus i plastpåsen och hålla honom gömd där hela tiden. Utan vi gillar att ta fram Jesus. Lyfta upp honom i vår vardag. Och just Jesus, han berör människor. Jesus vill frälsa människor och vi behöver tro på att själar ska bli frälst. När vi har den tron förlöst så kommer det att börja ge utslag. Där tron inte finns så gör man inte speciellt mycket. Det blir en passivitet. Och jag vill säga det. Gud kommer inte att lämna sitt verk ogjort. Du kanske inte kommer att göra så mycket. Men Gud kommer att frälsa människor. Som kommer att göra saker. Han kommer inte att lämna sitt verk. Hans verk var att dö för hela världen. Alla människor ska bli frälst. Det önskar Gud. Det vill han. Det var därför han kom. Det var därför han dog. Det var därför han uppstod. Det var därför han gav den helige ande. Det var därför församlingen föddes. Det var för att själar skulle bli frälst. Och han kommer inte att lämna det ogjort budskapet. Det måste ut i världen. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Alla nationer. Och det betyder, när vi tror, halleluja, så är det en rörelsekraft i detta. Det är en aktivitet när vi rör oss fram och när vi blir passiva. Det ser vi hela väckelsehistorien. Det är bara att studera och läsa. Samfund, rörelser, organisationer. När de tappar initiativet i att vinna människor så dör man. Så därför kan man sitta med döden vid sin sida. Och lyssna. Och lyssna. Och lyssna. Och man hoppas hela tiden att förändringen ska komma. Men den kommer inte förrän du tror. Du måste tro. Det här är hans önskan. Det här är hans vilja. Och han kommer att fullborda sitt verk. Och därför är Gud en sån. Han startar på nytt. Han förnyar på nytt. Han skapar nytt liv. Han frälsar nya människor. Han startar nya organisationer. Om det är så nödvändigt. Han gör vad som helst. Och jag måste berätta det. Den här församlingen där Louis och Elmer tillhörde. Det är en gammal, hederlig pingstförsamling. Och de blev ju, speciellt Elmer blev ju utvald och startade ett nytt arbete på ett annat ställe. Och efter en par års tid så var det ju hundratals människor frälsta där. Då kallar man in honom på ett styrelsemöte in i kyrkolokalen där. Och där satt man och där sa han att själar blir frälst. Gud går fram. Och då säger man nästan i munnen på varandra. Och ni är ute där och vinner själar där borta. Och här håller taket på att ramla in. För att innertaket hade börjat braka ihop. Plywoodskivorna hängde på tre kvart. Och folk var satt under det på förmiddagsmöte och var rädda att få plywood i huvudet. Så man satt där det såg ut som säkra så att man spridde ut sig i lokalen. Men det man hade nöd för och det man såg, det var plywoodskivorna i taket. Men de där ospikade plywoodskivorna, de talade sitt tydliga vittnesbörd. Här sitter en passiv skara som inte ens kan få ut tummarna och ta en hammare och en spik och slå upp skivorna igen. Man har inte ens tro för att spika upp nya plywoodskivor. Och helt säkert så har man inte tro för att människor ska bli frälst heller. Så att man gör någonting. Den stora frågan idag. Har vi nöd för byggnaden? Eller har vi nöd för människor? Har vi nöd för själar där utanför? Har vi tro för att Gud vill fullborda sitt verk? Det är mycket, mycket, mycket ogjort fortfarande. Och därför vill jag säga, vi behöver förvänta. Är du fylld av förväntan? Har du den där som en pyrande eld inom dig? Vad Gud kan göra. Vad som skulle kunna ske. Då blir det liksom ingen verksamhet som vanligt. Utan hela tiden så föds det nya tankar, nya idéer, nya initiativ för att nå ut till människor som behöver få möta Gud. Ingenting kan stoppa oss. Vi kan inte sitta i våra kyrkor och ha en attityd som man hade i Jesu hemstad. Vad hade man för en attityd? Bibeln säger att han kunde inte göra någonting där på grund av deras otro. En förlamande attityd. Som inte bara påverkade dem själv. Utan det påverkade även Guds son. Mitt ibland dem. Han la händerna, säger Bibeln, på några få sjuka. Och botade dem. Men just det stora genombrottet. Det kom aldrig. På grund av den attityd man hade. Där man inte förväntade sig. Man sa, vem är den här? Vi känner ju. Det är Josefs son, timmermannens son. Vad är det här? Och så räknar man bort Jesus. Ja visst, det är lätt att räkna bort. När man inte räknar med Gud. Då räknar man bort människor. Då sorterar man bort människor väldigt fort. Då är människor alltid okvalificerade. Men Gud, han vill att du ska öppna ditt hjärta för honom idag. Börja hungra efter Gud. Och börja se vad han kan göra. Förvänta. Halleluja. Att det ska börja ske. Det ska börja röra sig. Att Gud ska verka. Han ska möta det. För när det händer, då kommer ytterligare en sak. Som har med klimatet att göra. Och det har med vision att göra. Klimatförändringar kommer. När vi får en andlig vision. Och med vision här, det menar jag det, att vi börjar se det som ännu inte har hänt. Det som ännu inte har skett, det är osynliga. Det som är ofullbordat och ogjort, det börjar man se. Där borta kanske, i horisonten. Och det är det som gör att man börjar att göra det omöjliga. Och du vet att det som folk vanligtvis inte ser, det är svårt att göra. Man ser det bara inte. Men den som har en vision och är berörd av Gud, han börjar se det som andra inte ser. Det som är osynligt för så många. Och det sätter den människan i rörelse för att göra det här omöjliga. Det börjar hända någonting. Det sker under. Och den stora frågan här, vad ser du? Vad är det vi är upptagen med när vi tittar? Är det det och det och det? Och smakriktningar och andra saker. Vad ser vi i den här tiden? Vad är det vi är upptagen med? Och som brinner i vår inre värld. Är det nyfrälsta? Ser du? Det är täckt här. Av folk. Som ropar på Gud. Vill bli frälst. Kanske gråter. Våndas. Längtar efter Gud. Säger be för mig. Jag måste komma igenom. Jag måste få frid med Gud. Be för mig. Jag måste få bli andedöpt. Be för mig. Jag har behov. Kan du se det? Som en normal sak. Jag tror vi behöver den visionen. Där det börjar brinna. I vårt innersta. Upprättade familjer. Ser du det framför dig? Kan du se Gud börja möta. Och välsigna på ett nytt sätt. Bojor som bryts. Människor som kommer loss. Förlossade människor. Ja visst, vi behöver ha den här klara visionen. Och Gud, han ska verka. Klimatet börjar förändra sig när vi får en levande vision. När vi blir gripen av det som kan hända. Låt mig säga någon sak till här innan vi rörsar på. Och jag skulle vilja säga det, gemenskap. Är betydelsefull. Folk är viktiga. Gud är centrerad på människor. Gud är intresserad av människor. Ingen person är undervärderad där Gud är. När Gud bor här, där du är, i ditt hem, i din vardag, på din arbetsplats, så sätter Gud värde på alla människor. Högsta värde. Högsta betydelse. Människor, jag brukar tänka det. Vi är som blommor som Gud har skapat. Det är olika former. Olika dofter. En del är mjuka och fina. Andra är kanske törniga. Och taggiga. Men de är där. I Guds bukett i alla fall. De är där. Därför att de har en betydelse. Och en funktion. Och jag tror att vi behöver älska och uppskatta ännu mer det som finns i Guds bukett. Det som finns i Guds församling. Och jag skulle önska er alla aktiva i gemenskapsgrupper, cellgrupper eller vad ni kallar det för. Var aktiv och sätt värde på människor. Du kanske inte behöver säga speciellt mycket, men du är den som alltid trycker handen. Kramar om någon. Du kanske inte är en stor predikant. Men du är en som är intresserad av varje människa som kommer. Och de upplever kärleken från Gud. Från ditt liv. Från det du gör. Så jag brukar säga det. I Filippinerna så bryr vi oss inte så mycket om folk är bra på att predika eller inte. Vi ser om vi kan förlösa dem till att göra någonting. Kan vi bara få dem att göra någonting så löser sig det mesta. De flesta de blir predikanter med tiden. Det är helt oviktigt. Men kan vi få en cellgruppsledare som bryr sig om folk så vet vi att den gruppen växer. Och vi säger det åt dem när de säger, men jag kan inte säga, jag vet vad jag ska säga. Det vill säga, jag bryr dig inte om det. Gå dit. Och berör folk som kommer. Låt dem känna att de är betydelsefulla. Lyssna om du inte kan göra något annat. Lyssna. Och uppmuntra. Och du kommer att se att det börjar ske saker och ting där. Det är för Gud älskar människor. Gud vill röra vid människor. Jag måste säga det också här. Övernaturliga överraskningar är viktiga. Och jag tror det är så när vi samlas både i cellgrupper och i möten. Att de övernaturliga överraskningarna är för sällsynta. Vi behöver mer av det där övernaturliga inslaget. Gud är ingen vanlig Gud. Det vet ni väl om. Han är inte ordinär. Han är speciell. Det är därför Bibeln kallar honom helig. Han är upphöjd. Han är helt klart fullständigt annorlunda. Och han är inte vad människor kan tänka. Han är en Gud som uppenbarar sig själv. Och när han uppenbarar sig, då säger människan: wow! Det här visste jag inte. Det hade jag aldrig tänkt. Det hade jag aldrig anat. Är han sån? Det är farligt när vi har lyckats få honom i en box. I lådan. Och där har vi vårt lilla kartotek. Där vi har lagt in honom. Precis så här är han. Och så här gör han. Vi behöver få ut honom ur vår egen låda. Och få honom att verka ibland oss precis som han är. Jag tänkte på det också. Det första undret Jesus gjorde. Det som var ett tecken. Det var flera hundra liter av det finaste vinet. Och jag tänkte på det. Vem skulle kunna tänka sig och börja sin verksamhet när det gäller tecken och under med att göra några hundra liter dyrbart vin i ett bröllop? Men Jesus, han är inte ordinär. Han är annorlunda. Det är märkligt. Jesus helade hedningar. Människor som han själv använde bilden, du är som en hund som äter smulorna från bordet. Men han lät en av sina bästa vänner dö i sin sjukdom och ruttna i sin grav i flera dagar. Innan han reste honom upp igen. Han är inte förutsägbar. Han är i högsta grad en annorlunda Gud. Han näpste religiösa ledare. Som hade teologin på tummen direkt. Men han förlät äktenskapsbrytare. Han är annorlunda. Han är inte sån vi tänker honom. Och vi är rädd nästan att läsa evangelierna om honom. Därför han bryter ramarna och föreställningarna. Men en sak är säker. Överallt där han kommer så blir det wow. Ingen har talat som den mannen talar. Wow! Vem är han? Han måste ju vara Guds son. Han måste ju vara Messias. Det var hela tiden så var folk betagen av det plötsliga som skedde. Dessa överraskningar som kom där. Och vi behöver det här för att bryta vårt religiösa frusna klimat. Låt Jesus komma ibland oss och börja verka på ett annorlunda sätt. Låt mig säga det också. Alla kan ta emot. Varenda människa är i position här. Det finns inga begränsningar på någon. Alla kan bli frälst. Vi kan bli helade. Vi kan få uppleva befrielse. Allesammans. Kan ni tro på det här? Gud är en nåderik Gud. Det finns inget rum för fördömelse. Det finns ingen speciell sortering. Utan plötsligt så rör han vid den mest förkastade, den mest utdömda. Och han bara verkar därför att han är Gud. Och det här är så härligt. Låt mig ta någon sak till här. Nu lovar jag att gå ner för laddning här. För jag har så mycket i huvudet här idag. Men låt mig säga det. Vi behöver få upp ögonen mycket mer för ekonomisk välsignelse. Räkna med Gud. Gud är en god Gud. Gud är en Gud som önskar att välsigna. Det är inte så att vi kan köpa välsignelse av Gud. Men han är en Gud som välsignar in i ditt baktråg, säger Bibeln. Till och med när du knådar degen, säger en engelsk översättning, så ska välsignelsen smyga sig in mellan fingrarna dina och in i degen. Och han ska välsigna korgen som brödet ligger i. Därför Gud är sådan. Han är källan till all verklig och sann rikedom. På alla livets områden. Och det är helt klart. Ska man hjälpa de fattiga så behövs det resurser. Ska ni hjälpa fattiga här i Finland? Jag satt och lyssnade på nyheterna när jag var i Helsingfors. Och så hörde jag där hur de pratade. Att det fanns så många fattiga, nödställda människor i Helsingfors, och man undrade hur man skulle kunna hjälpa alla. Och det är klart att när till och med en stad funderar hur ska vi få resurser, så är det klart att i församlingen så behöver vi resurser. Vi behöver få uppleva ekonomisk välsignelse så vi kan hjälpa fattiga, utslagna, nödställda. Så vi kan nå ut med evangeliet. Nå ut till områden som är onådda. Också här hemma. Byar, småplatser. Där kyrkorna dör ut. Där verksamheten ligger förlamad. Där man känner, vi orkar inte, vi kan inte. Det finns inga möjligheter. Här behöver vi få uppleva välsignelse. Därför Gud har inte gett upp de här områdena. Gud har inte gett upp på hemmaplan. Han har fortfarande klart för sig vad som ska göras och hur det ska göras. Och han vill komma. Halleluja. Det är därför vi måste få in det här så det andliga klimatet blir förlöst också på det här området. Evangeliet ska ut. Bibelskolor behöver startas. Också här hemma. Vi behöver träna. Kanske 5 dagar i veckan åtminstone. Eller 3 dagar i veckan. Alla som vill bli tränade. Tack och lov. Och sända ut dem. För att göra stora ting i Guds rike i den här tiden. Vi behöver det här. För det här ligger på Guds hjärta. Missionen. Och ska vi ha en stark mission i utlandet. Då behöver vi ha en stark mission här hemma. Glöm aldrig bort missionen här hemma. Här gäller det inte att hålla ställningarna. Utan här gäller det att flytta fram. Alla positionerna, full fart framåt. För att vinna själar. Inta nya områden. Gå ut, sa Jesus. Och gör lärjungar. Jag brukar säga det, vi gör de ofrälsta till lärjungar. Vi väntar inte tills de har blivit frälst. Vi börjar redan. När de är ofrälsta så gör vi dem till lärjungar och för dem till Kristus. Och sen när de har kommit till Kristus så gör vi dem till lärjungar som följer Kristus. Men vi behöver förstå det att i själva missionsbefallningen så innebär det att nå människor för ett lärjungaskap. För en lydnad och för en efterföljelse av Jesus. Och det kan bara ske när man går ut. Gå till människorna där de är. Och Gud är ivrig. Och han vill bryta mörker. Frigöra sitt ljus, sin kärlek och sin kraft överallt. Och den här smörjelsen, den finns över er. Den finns över församlingen. Smörjelsen att gå ut. Smörjelsen att nå ut. Så fort man sätter sig i rörelse så är den där. Tack och lov. Och därför behöver du se bortom det omöjliga. Gud vill nå världen med evangeliet. Och här vill jag avsluta med det. Alla kan här leva ett segerrikt liv. Det är öppet för alla. Lev inte i fördömelse. Lev inte i perfektionism. Du kommer ihåg för många år sedan den där ryska gymnasten på OS. Som alla sa, hon kommer att vinna guld. Hon vinner guld. Och så gick hon på den där plankan eller vad det är de går på. Och sprätte lite på den där. Och så föll hon. Pang! Rakt ner på golvet där. Och vad gjorde hon när hon föll? Du vet, normalt sett har du sett, då hoppar de ju upp igen. Men hon där, stjärnan och allting som var given vinnare, hon gick. Hon diskvalificerade sig själv för att hon föll av brädan. Och jag tänkte, hur många sitter här som har diskvalificerat sig själv för att du föll av plankan? Du hade för höga krav på dig själv. Allt var så perfekt. Du skulle vara så bra. Och nu damp du ner. Och istället för att göra som de andra, hoppa upp igen och fortsätta programmet, så har du parkerat det på sidan. Och jag minns så väl, jag glömmer aldrig det där. Det var en chockerande upplevelse. Men då säger de här kommentatorerna, hon är så överlägsen alla. Så om än hon hade ramlat där och legat där i 10-15 sekunder och hoppat upp igen och fullfört sitt program, så hade hon vunnit överlägset. Och det visade sig vara mycket riktigt. Det var kraven. Hon sa det, när jag inte kunde göra det som jag ville ha det gjort, så ville jag inte göra det alls. Och så var hon en förlorare. Gud vill inte att du ska vara en förlorare. Du kan bli en vinnare även när du misslyckas. Även när allt inte har gått så perfekt. Du behöver bryta det här, för det hör att göra med det andliga klimatet. Den här perfektionismen. Den måste brytas. Så börjar du igen och rör dig för Gud. Vi står upp här och så beder vi. Och Herren ska möta dig. Han ska röra vid dig. Just nu så vill han lösa det här trycket. Förlösa sin kärlek över dig. Ta initiativ. Gör vad du vet att du borde göra. Och du ska se att Gud är med dig. Han är där du är. Även när du inte har vetat om det. Han är där. Du är. Halleluja. Herre Jesus, vi tackar dig för din nåd, din trofasthet och din kärlek. Vi tackar dig att du är den Gud som börjar om igen. När vi har ramlat av plankan så får vi stiga upp igen och fullborda vårt program, vår kallelse, vår tjänst. Vad det än är, Gud, så väntar du nu på människor som har gått åt sidan. Du väntar att de ska sprätta upp och säga, jag tänker fullborda min kallelse. Jag tänker göra vad Gud önskar. Och det är en tid när Gud behöver dig. Han behöver ditt liv, ditt hjärta och din tjänst. Ditt hjärta, din hjärna, dina lungor och dina lemmar. Allt det du är. Han behöver dig. Låt Guds ande tala ut med dig. Låt Guds ande tala ut med dig just nu. låt den helige ande möta dig. Gud vill upprätta. Han vill upprätta dig. Han vill upprätta dig. Du ska se att Gud är där du är. Jesus, Jesus, Jesus. Om du önskar förbön så kom fram. Kom fram och Gud ska möta dig. Gud ska möta dig. Det finns kraft i namnet Jesus. Det finns kraft för ditt liv. Och klimatet genom dig, genom församlingen här, ska ändra det andliga klimatet i Vasa. Det andliga klimatet ska ändras i Österbotten. Små, förlamade församlingar ska börja växa igen. Gud ska komma med sin nåd. Förbarma sig över det som är svagt och döende. Och han ska resa dig upp i sin kraft. Vi lever i en sån tid nu. Och vi behöver säga ja, Herre. Jag vill följa dig. Jag vill gå med dig.
Är det någon som vill ha förbön så passa på nu. Vi öppnar upp platsen här till